Podplay.
Varmt välkommen till Röda rummet, en litteraturpodcast där jag, Flora Wiström, träffar andra författare och läsentusiaster och pratar om det roligaste jag vet, skrivprocess och läsupplevelser. Jag gör den här podden ihop med Bokmässan som äger rum i Göteborg i höst. Genom 6 poddavsnitt laddar vi upp inför mässan och sista avsnittet kommer ni kunna höra live på Bokmässan by Night, fredagen den 29 september. Då intervjuar jag min stora idol, Jonas Asenkemiri. Idag har jag med mig Tone Schunnesson i studion. Hon är en rockstjärna till författare och hon är även dramatiker. Välkommen till Röda rummet, Tone fucking Schunnesson.
Tack!
Så roligt att ha dig här.
Tack, vad glad jag blir för att jag heter fucking.
Ja. Jag sa det i introt, att det har inte du hört, men
nej,
det kommer
du
att ligga
så spännande
här innan. Att du är ju lite...
Var det en roast?
Nej, tvärtom.
Okej, bra.
Jag sa att du var en rockstjärna.
Oh my god!
Är det någonting som du kan liksom identifiera dig med?
Nej, alltså jag vet för mycket om mitt privatliv.
Just det.
Och i mitt privatliv så är jag mer som ett barn, vill jag säga. Mm. Så det är inte så rockigt.
Jag förstår. Mm. Du gör ju faktiskt ganska många olika saker just nu, vad jag förstår. Du skriver skönlitterärt, du är kulturskribent, du gör tv.
Det stämmer.
Babel och Cyklopernas land. Mm. Och du har dramatiserat, du har dramatiserat Anna Karenina.
Alltså jag har egentligen skrivit en, alltså det är en ny dramatik. Ja. Alltså, men det är liksom utgår från Anna Karenina, precis.
Och den sattes upp i våras...
På Orionteatern.
Orion, och nu kommer den turnera med Riksteatern, är det så?
Den kommer turnera med Riksteatern september, oktober, november tror jag. Och sen så kommer den gå en runda till faktiskt på Orionteatern nästa år.
Gud vad mäktigt, jag har inte sett den.
Så då har du chans nästa år.
Jag är så jävla taggad, jag har hört otroligt gott om den.
Det var roligt.
Har jag missat någonting i det som du liksom så gör i ditt...
Nej, jag är också kolumnist, alltså som inte är på kultur, alltså på riktig Aftonbladet som jag kallar det till alla mina kompisar som är på kulturen.
Just det.
Nej, men nyhetskolumnist mer eller mindre på Aftonbladet. Alltså det känns som att det är det som är det mest konstanta i mitt liv just nu.
Okej. Okay. Mm. Ja, för det låter som att det är ganska många olika grejer som är uppe i luften. Och, hur hanterar du det?
Nej, men det var kul för att i morse låg jag tänkte på, jag kom med en bok i förra hösten som var liksom en samling av när jag bevakade valet för Aftonbladet kultur. Och så gjorde jag en bok med de texterna och andra kulturtexter genom året.
Och
så
låg jag, tur och retur.
Tone, tur och tur, Tales från Bullshit City och andra ställen. Och då låg jag tänkte på att jag gör så mycket olika grejer. Och så tänkte jag, jag kanske bara är så ganska dålig på allt. Men att jag gör så mycket typ att alla bara, jo okej, okay, men kör på typ. Men om jag bara koncentrerar mig på en så kanske alla hade märkt hur dålig jag var på den grejen. Jag vet inte.
Vad känner du dig liksom mest dragen till just nu?
Alltså jag känner att jag, alltså att skriva prosa, eller jag skrev egentligen poesi i början. Det är det jag gör så. Mm. Och sen så måste man ju alltid hitta en massa sätt att försörja den grejen på. Mm. Och sen så tycker jag också att det är jättekul att skriva, som jag gjort för Aftonbladet, så här reportage och essayistik och längre så litterära reportage liksom. Mm. Nu håller jag på med en ny roman också.
Åh, gud. Vad kan du berätta om det?
Nej, jag kan inte säga någonting om det. Nej, alltså det är så jävla pinsamt när man håller på i början. För det är som att man bara ska låtsas att det är något, fast det är ingenting typ.
Vad liksom skulle du säga, hur länge har du jobbat med den här texten?
Alltså jag har en process som är typ att jag tänker jättelänge på något innan jag börjar skriva. Mm. Och sen så typ sätter jag mig ner och försöker bara skriva det. Så att jag har tänkt på det ett par år. Och nu, jag började typ i vintras.
Okej. Okay. Mm. Jäklar. Mm. Men då när du går runt och tänker på det, för du anteckningar och så då?
Eller nej, jag bara tänker på det som att det jag tänker på någon jag känner typ. Att det bara är så att jag tänker på skvaller, fast skvallret är liksom min roman. Så jag går och tänker på, men typ, men jag bara försöker komma, jag försöker bara så här lära känna, typ med dagarna som är min förra roman. Så var det att jag, jättemycket handlade bara om att så här lära känna Bibs typ. Mm. För den romanen bygger liksom väldigt mycket på en romanfigur. Eller det är bara, alltså världen är också hennes. Så då var det väldigt viktigt att bara lära känna henne så bra som möjligt. Så då är det att jag bara går, ja men som att man tänker på någon man typ är bekant med och är nyfiken på. Eller vad man ska säga.
Men när vet du att det är dags att börja skriva då?
Oh, det är olika. Nu var det att jag har hållit på med mitt teatermanus så länge. Och det är liksom en ganska annorlunda process från att skriva en roman. För att det finns någonting... Sen när det väl ska sättas upp typ så är det... Alltså manuset är ju ingenting utan alla andra delar. Mm. Alltså regissör och... Och sen är det, så är det kul tills det kommer till en viss punkt där man är så get the fuck out of my text typ. Och jag tror typ att när jag började känna att jag kom dit, alltså när jag började känna sån mega fatig och trötthet på pjäsen, så kände jag fan, nu vill jag bara sätta mig ner och skriva den här romanen.
Du säger att du inte kan prata om den. Alltså jag kommer inte, jag förstår också värdet i att inte behöva prata om någonting som är liksom i process. Men finns det någonting du kan säga om vad den handlar om?
Jag hoppas att den handlar om en familj. Mm. Så. Och om jobb. Jag älskar ju jobb.
Alltså alltid jobb.
Jag alltid jobb. Jag tror den handlar om jobb och om familj på olika sätt.
Du säger att du är i början av skrivandet. Mm. Har du någon känsla för... hur lång tid det här kommer ta?
Alltså jag har en deadline.
Du har det?
Som jag har skrivit på.
Ja, det är så. När är deadlinen tog? Nej.
Den är nästa höst. Mm. Men vad skulle jag säga? Nej, jag tror inte det kommer bli då. Jag var så absolut. Det var vad jag själv tänkte, sa jag till och med. Men jag hade inte, det hade jag, vet inte, jag hade inte tänkt någonting.
Men det här tycker jag är spännande. För att du har alltså kommit då till din förläggare, Håkan Bravinger. Mm. Och berättat om din idé.
Ja, och lämnat text.
Och lämnat text,
ja,
okej. Okay, så då hade du ju uppenbarligen
exakt,
text.
Exakt. Men jag tror med att jag var berättad om min idé, så var han så, men du måste komma med någon text också. För att jag har så mycket bra idéer hela tiden, men så ska man genomföra dem också. Men,
Det är som Caroline Calloway.
Exakt. Alltså jag, på ett sätt så är ju hon historien bara om alla författare.
Kan du berätta för lyssnarna om Caroline Calloway?
Jag är inte ett mega Calloway stan, men jag har ju såklart följt, alltså för typ 5 år sedan, så hon har liksom varit en sån lite obskyr influencer som typ är känd för att vara så här girl next door som har gått på Yale typ, och som är typ beroende av Ritalin, alltså att hon är så ADHD barn typ. Och, men hon blev så här mega mainstream känd för typ 5 år sedan när hennes gamla bestis skrev en essay, The Cut, om att det är hon som har spökskrivit Caroline Calloways alla captions. Och det som Caroline Calloway också blev känd var för att hon skrev väldigt bra captions. Och så skrev hon liksom en lång essay, eller typ så här, ja, men en lång text om hur hemsk Calloway var kompis med. Och då blev liksom Caroline Calloway cancelled. Mm. Och nu kommer hon med en bok. Nej,
Scammer.
Ja, nej, alltså hon som också, de är aktuella med böcker båda två samtidigt.
Oj, vad spännande.
För att den här som skrev om Calloway kommer med en essäsamling. Mm. Och när Calloway har skrivit på sin roman i jättemånga år och har också varit i massa liksom legal troubles för att hon inte har lämnat in manus och sådär, för att hon har gjort då som jag gör. Men nu när hon hörde att hennes gamla bestis / nemesis skulle komma med sin roman, eller med sin essäsamling, då skrev hon klart sin roman.
Nej, jo. Fan vad bra.
Jag vet, så jävla bra.
Men det är så spännande just att boken också heter Scammer.
Ja, men precis. Hon har ju verkligen gjort scam då, att hon är en scammer till sitt brand. Mm. Och hon säger det också i den Rolling Stone-profilen att receptet för att överleva att bli cancelled är bara att bli cancelled igen. För till sist har du så mycket skandaler att ingen kan liksom vara så här. Hennes kompis skrev hennes captions, men hon har ju också typ sol och vårat sina följare och typ sålt ormolja till dem och sånt.
Snake oil, exakt. Mm. Det är lite bibs över henne, eller? Eller tvärtom?
Ja, alltså Caroline Calloway är nog chickare än bibs. Ska jag säga. Hon är nog mycket, mycket chickare.
Ja, bibs är lite mer avdankad.
Exakt, och gammal.
Det är alltså huvudpersonen i dagarna. Exakt. Som jag verkligen förväntar mig att de här lyssnarna har läst. Men du, visst var det så att du skrev en annan bok först som blev refuserad?
Exakt. Mm. Då hade jag skrivit en roman som heter Lyckliga dagar. Som blev refuserad. Och som jag var så chockad över att bli refuserad. För jag tyckte den var so fire. Men den blev liksom sen lite... den första pjäsen jag skrev var för Sveriges Radio Drama. Mm. Och det var som att delar av den romanen blev den pjäsen som heter Härlig är min avgrund som jag skrev, som kom typ till och med innan min första roman kom, tror jag, eller samtidigt, så att det var precis Så det blev liksom något av den, bara inte alls vad jag hade tänkt.
Det är liksom den här textkomposten på något sätt.
Ja, men jag tänker jättemycket på kompost, var ju sorgligt sagt. Men jag brukar tänka på
det som... Vadå, det växer ju ur kompost?
Ja, det är sant, men det är ändå sopor. Alltså jag brukar tänka på det som ett arkiv.
Okej, det var lite vackrare. Jag tycker det är jättevackert med komposten.
Ja, okej, okay, men då du din liksom... kompost. Men jag sopsorterar inte heller. Nej. Så det är kanske därför att jag bara så, kompost. Men, nej men precis, och jag tänker, jag har liksom grejer som återkommer i alla mina grejer. Alltså jag har så här, rader i, det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina, som är pjäsen jag skrev nu. Mm. Som finns typ i tripprapporter och bla bla. Så jag brukar tänka att det är som att jag, ett helt, ett universum liksom. Och att arkiv, mitt egna arkiv av, om mig själv är liksom grunden för det här, eller vad man säger.
Just det. Så att din bok som du skriver på nu kommer också finnas med i det här universumet?
Jag brukar tänka typ så här, jag brukar tänka att Bibs kände absolut hon i tripprapporter och nu tänker jag, nu har jag en romanfigur i den här nya grejen jag skriver på som är så här, men de har absolut setts på krogen liksom.
Men du blir aldrig sugen på att faktiskt skriva in att Bibs går förbi liksom? På krogen.
Men jag har en sån grej i dagarna med tripprapporter, men jag vill inte säga vilka det är för grej. Okay, men där det är som att hon i tripprapporter kanske inte går förbi, men att de på något sätt är liksom... Men då tänker jag att det kan vara så...
Gud, jag blir helt för de... spänd.
För de riktiga headsen så kan det vara så... Och plus, jag tror inte ens det går att se, eller jag vet inte.
Men för jag minns när jag var barn och läste... Moni Nilsson Brännström, hon skrev Klassresan och Malin plus Rasmus är lika med sant, och sen skrev hon också Tzatziki.
Mm.
Och i Malin plus Rasmus är lika med sant så är de på en fest och de går typ i sjuan eller någonting. Det är för övrigt typ den sorgligaste boken någonsin, för att Rasmus får en överdos, han sniffar lim. Va? Och dör. Ja, det är helt sjukt. Men då på festen så kommer Tzatziki in. Och det,
okej,
var så jävla,
fan vad sjukt.
Ja, det var så
fan,
jävla
sjukt.
Episkt.
Rys.
Ja, det var verkligen det.
Ja.
Så det där, jag är glad att det där också händer i dagarna. Ja. Och jag kommer läsa med ännu mer uppmärksam blick. För att jag tycker det där är så jävla fint.
Ja, men verkligen. Jag tror bara typ, jag är så himla, det är så svårt med berättarperspektiv. Eller typ att det ska vara, jag intervjuade Hernan Diaz på Internationell författarscen som har skrivit en bok som kom på svenska nyss som heter Egendom, som fick Pulitzer i år. Och han pratar så mycket om typ, han är helt besatt av författarens kontrakt med läsaren och typ att författaren verkligen måste uppfylla det här kontraktet, och att han pratar om berättarperspektiv och typ hur viktigt det är att aldrig typ bryta eller göra fel i berättarperspektivet.
Mm.
Hans första roman heter In the Distance och den är som en subversiv western, eller hur man ska säga. Det är som en dekonstruerad western som handlar om en svensk pojke som kommer till USA under The Gold Rush och liksom ska gå igenom Amerika för att leta upp sin bror. Och första tredjedelen av boken så kan inte han engelska eftersom han är svensk. Så att ingenting, läsaren förstår ingenting som händer egentligen runt omkring honom eller vad någon säger till honom. För att berättaren är så lojal. Alltså berättaren ligger så nära honom liksom.
Just det. Men hur upplevde du det när du läste? Kunde du ändå liksom vara där och vara intresserad? Och...
Ja, gud.
Det låter väldigt utmanande för en läsare.
Jo, men det är det kanske. Jo, men precis.
Men jag älskar det.
Ja, nej, men det är så fantastiskt. Alltså det är ju också något intressant med den genre typ som är så här, komma till Amerika eller... drömmen om Amerika och att vara så ensam och utsatt och typ
just det.
Och vad som händer i en när man är så främmande och typ hur han ser allting och typ vad det är han förstår och vad han plockar upp och allt sånt liksom.
Jag tänker på den stora skrivboken Agota Kristoff. Har du läst den?
Nej, jag har inte läst
den trilogin. För det är ju också, hon har skrivit den på det språket som hon lärde sig som flykting.
Mm.
Så att det är också väldigt enkelt skrivet allting. Så att erfarenheten av att vara flykting finns också i språket. Det tycker jag är så starkt.
Ja,
det är
fan, lite, jag ska läsa den i sommar då.
Ja, gör det. Verkligen. Ja. Otrolig bok.
Ja, men i alla fall. Och då, men då tänker jag att det kan vara svårt att ha sån, någon som är med från en annan. För att man måste, det måste, allting måste gå ihop. Förstår du?
Just det.
Om man ska tillbaka.
Just det. Alltså att, det är så här... att man bryter mot kontraktet med läsaren.
Ja, eller typ så här, varför skulle Bibs vara där? Vilket år är det? Sådana grejer.
Men det går ju att göra.
Absolut.
Utan
absolut.
Att bryta.
Absolut.
Det är bokmässan i höst.
Det är det!
Och då så sker det ju en himla massa olika saker där. Ska du vara där?
Jag ska faktiskt inte vara där i år.
Okej.
Okay. Jag ska åka till Paris.
Ja, okej. Okay. Just det. Jag såg det här på Instagram. Du ska åka till Paris och skriva.
Det är det som är tanken.
Otroligt.
Har du någonstans jag kan bo?
Jag ska se vad jag kan göra.
Tack.
Har du något kul bokmässan minne?
Jag tyckte det var väldigt kul när det var pandemiåret. Förra året.
Mm.
För då var det som att det var bara typ författare och de som modererar som var på bokmässan. Så, och det var typ helt så jättestora, tomma de här hangarerna. Och man bara gick och gick och gick och typ ingen var där. Och man satt och hade de här samtalen för typ en kamera som någon kanske streamade hemma med. Alltså jag tror inte det. Och det var sån... Jag tyckte det var typ så intressant för att det uppstod en sån fråga om typ varför gör man det man gör? Alltså för vem gör man det man gör? Tänkte jag jättemycket på det då. Mm. Så att jag tror att hela den boken var verkligen speciell för mig.
Men får jag fråga dig då hur din känsla är i skrivandet just nu?
Åh, jag vet inte. Jag har en jobbarkänsla.
Mm.
Jag tror att det är så jag brukar alltså knäga på.
Mm, du knägar på.
Jag knägar på.
Hur ser det ut i din vardag när du liksom jobbar med din roman?
Nu har jag hittat en kontorsplats på Mariaberget.
Mys.
Ja. Så då är jag väl där. Alltså det är typ bara att jag vaknar, äter frukost. Och sen så bara börja skriva.
Mm.
Alltså för mig är det verkligen så... Det är inte så... Alltså jag skriver så mycket. Alltså jag skriver, om jag inte skriver på min roman skriver jag på en pjäs eller typ en kolumn. Eller, så jag har liksom ingen sån... Det är ingen magi runt det för mig. Alltså, eller magin är inte i ritualen. Eller,
just det.
Det är verkligen bara som att gå typ.
Ja. Jag förstår. Du skrev på din story att du hade fått en fråga som var så här, har du något skrivtips? Och du var så,
men jag kan också
det
få
finns inga.
Nej, men jag kan få psykos på den frågan, för det är typ så, det är liksom...
Berätta vad du svarade.
Nej, men det finns inget tips, så får bara göra det.
Mm.
Men jag tror att väldigt många drömmer om att skriva.
Mm.
Och jag tror det handlar bara så mycket om att ge sig själv tillåtelse att göra det, typ. Det handlar inte om något annat. Man måste ge sig själv tillåtelse och sen så måste man göra det. Och att det är så mycket skrivandet som är långrandigt och alltså som var ute och gå i en öken typ. Mm. Och inte veta var man är på väg och typ så här, ja, bara osäkert typ. Jag tror så mycket är att det är en svår grej med att skriva är ju att det är smärtsamt att stå i det okända eller typ i det osäkra, och ja, man måste bara göra det liksom.
Mm. Och när du har ju jobbat som skrivlärare.
Mm.
Då är det ju svårt att man kanske inte behöver komma med så många tips, men det ska ju göras olika skrivövningar i alla fall. Hur skulle du liksom beskriva att du har jobbat med deltagarna för att liksom putta in dem i sina egna inre skrivande rum?
Jag skulle inte säga att jag är någon enorm skrivpedagog. Jag tror i så fall har det varit mycket för mig. Jag har inte jobbat så mycket eller länge som det heller. Liksom. Men jag tror för mig har det väl då handlat om att börja i läsandet typ. Alltså att läsa mycket. Och sen så se vad det väcker typ. Så det, i så fall skulle det väl vara ett skrivtips, och det är ju verkligen att läsa mycket.
Mm, just det.
Och jag tror att när folk är så, måste man läsa för att skriva? Så ja, det måste man.
Måste man faktiskt.
Det är så, måste man träna för att spela fotboll? Jag tror, ja. Det är bara, jag tror att det, alltså jag antar att man kan skriva något skitdåligt om man inte läser, men...
Du säger att du skriver hela tiden.
Mm.
Men om du sitter där en dag då och du har det vita, tomma dokumentet framför dig och du inte vet vad du ska skriva,
mm,
hur kommer du igång?
Ja, men då skriver jag bara på något annat. Vi har alltid något annat att skriva på.
Du får inte svara det.
Men det är sant. Ja. Och typ, jag tror så har jag alltid gjort. Alltså jag tror typ, du vet, har skrivit dagbok, jag skriver brev eller mejlar med folk eller twittrar eller för 1000 år sedan bloggade eller liksom, det finns alltid någonting annat att skriva. Mm. Eller så tror jag också jättemycket på att bara så, men skit i det, jag får gå gärna på stan istället.
Just det.
Men jag har inte, jag vet att folk är så, vad ska jag skriva? Typ, men jag har inte alls den, det har aldrig varit min svårighet med skrivandet.
Typ. Vad har varit din svårighet då?
Ja, vad har min, just för mig att skriva har liksom aldrig varit, det är mer som att allt annat är svårt.
Mm.
Men skriva, och då menar jag inte så att det blir något, eller att det blir bra, eller att det ens blir färdigt. Jag är inte enkelt för det, typ. Men att bara göra text, det är typ det enklaste i livet för mig. Och sen så är allt annat, typ jag tycker det är jättesvårt att ha ett privatliv.
Mm.
Och typ vad är det privatlivet? Jag tycker det är jättesvårt att, alltså, betala, jag är jätteskyldig jättemycket pengar, skatt, alltså jag är dålig ekonomiskt skick. Och jag betalar inte mina grejer i tid och jag svarar typ inte på sms och alltså, allt det är svårt. Jag är inte dålig på att ha kollegor, alltså jag hatar att vara på en arbetsplats, alltså sådana grejer, men just skriva, det är typ inte så svårt eller lätt, utan det bara är så grund, det är typ så jag är, eller hur man säger.
Har du haft någon period någonsin när du inte har skrivit?
Jag har haft perioder där jag tror att jag inte har skrivit. Men antingen har jag då skrivit typ dagbok. Eller bloggat. Jag har alltid haft något skrivande igång. Och sen så har jag väl haft perioder. Alltså jag är inte så typ, om, mellan romaner så sitter inte jag bara. Jag tänkte på det, jag läste P.O. Enquist. Och så sitter karaktären i den romanen och tittar ut och skriver så här. Isgrav. I en anteckningsbok. Så gör inte jag. Alltså, det är inte som att jag mellan böcker bara isgrav, rostad blomma. Eller, alltså du vet, jag är inte så... gud, usch, jag låter som att jag är helt så oromantisk. Men det bara är... Nej, jag har alltid skrivit. Men inte på det där liksom sättet.
Nej, men jag, det som jag också hör dig säga och som jag uppskattar,
ja,
är ju att du inte skiljer på skrivandet och skrivandet liksom. Alltså, och som mm. fellow, jag bloggar ju fortfarande, mm. jag är bloggtjej liksom, influencer.
Det är så jävla starkt att 2023 fortfarande hålla igång en blogg.
Tack!
Alltså det är helt otroligt.
När hade du den här bloggen?
Åh, det är så länge sedan nu. Det måste vara, jag tror att jag slutade blogga när jag gick på Biskopsane. Och det är nog 10 år sedan.
Var det som att du inte vågade blogga när du...
Nej, utan då var det nog att jag kom in i en sån annan stor... Jag förflyttade mitt skrivande liksom.
Det här är alltså en skrivarskola.
Det är en skrivarskola på en folkhögskola i, utanför Stockholm. Som har ett vidrigt rykte. Mm. Men det var jättebra. Alltså det, jag älskar folkbildning. Alltså jag är verkligen så ansiktet utåt för folkbildning och folkhögskolan. Och det är liksom verkligen i grund och botten en folkhögskola. En skrivutbildning som bygger på typ folkbildning. Och att man gör kunskap tillsammans. Och sen så socialt...
Mm.
Är det ju sådär. Men som jag sa innan, det tycker jag att de flesta grejer är. Men nej.
Då slutade du blogga.
Ja, men jag tror typ när jag kom till Biskopsarne så tänkte jag inte typ så här. Oj, jag har ju verkligen skrivit så regelbundet sedan jag var tonåring liksom. För att jag räknade inte dagbok och blogg som ett skrivande. Och för mig är inte det att skriva... Det var liksom aldrig det skönlitterära skrivandet för mig, men det var ju ändå att jag har varit i ett skrivande sen jag blev typ en tänkande person. Och typ nu i efterhand så tror jag att jag kan se att jag hade mycket mer skrivvana än många jag gick med, fastän jag kände mig som att jag absolut inte hade det. Alltså för att jag typ inte kanske hade gått någon skrivkurs förut eller skrivit i någon sån ungdomsskrivtidning eller whatever liksom.
Men det är ju sådär, jag tycker det, jag håller skrivkurser,
ja,
och då träffar vi såklart massa...
Men vad säger du då till dem då? Min kurs hade varit så kort.
Läs.
Läs och skriv.
Men det är väldigt tydligt när jag träffar deltagare på kurser att det är många som har separerat sitt skrivande. Att så här, när jag öppnar dokumentet på datorn, då är det skrivandet. Men allt det här andra som pågår hela tiden, som är mobilanteckningar, sms, ja, men olika fragment som hamnar här och där, det är någonting annat liksom. Och därför så gillar jag det jag hörde säga, som är att du har skrivit hela tiden. Ditt skrivande har liksom varit pågående, och när du gick på Biskopsarna så förstod du, aha, det här är också skrivande.
Nej, jag förstod det långt mycket senare.
Du förstod det långt mycket senare.
Ja, för att det var, jag kom till Biskopsarna och var typ så, alltså det är så himla konstigt, men det är typ som att litteratur och typ teatervärlden och så ligger ju typ ungefär 30-40 år efteråt. Så det kändes som att typ internet inte hade kommit till Biskopsarna. men jag kan inte förklara, det fanns liksom inte riktigt någon sån alltså jag tror så mycket om mitt skrivande och typ mitt skönlitterära skrivande, som är typ det som jag tänker på som mitt jag, eller hur man säger, det har också format så himla mycket av att jag skrev så mycket på internet, alltså ibland tänker jag bara rent typ form, hur det ser ut på sidan typ. Att jag bara, men det här är för att jag alltid skrev så jävla mycket med enter typ.
Just det. Bara... Men det här har jag verkligen tänkt på i dina texter, alla dina texter. Mm. Att det finns liksom en chattspråkston kombinerat med liksom tunga samhällsfrågor. Det är ju det där som också gör ditt skrivande till, att du har ett så starkt id liksom i ditt skrivande.
Men jag tror så himla mycket på att vara typ så här, jag börjar tänka mer och mer, det är lite så contradiction typ, men jag dör för metaforen och sen så dör jag för rakhet typ. Och jag tror de två grejerna verkligen är som så estetiska pelare typ när jag skriver liksom. Och jag tänkte på det också nu när jag läste P.O. Enquist, att typ han går in i metaforen på ett sånt himla 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 levande sätt typ. Han gör någon sån, vad heter det när man för ner en kamera i strupen för att man ska undersöka magen. Ja, vad det nu heter.
Gastroskopi typ.
Exakt. Och hur det ser ut, hur magen ser ut som en fiskmun och typ. Och så går han jättelångt in i den bilden typ. Så älskar jag att gå in i metaforen, att man verkligen typ ta metaforen så långt typ att den nästan typ så blir vägg i vägg med det reella, eller hur man säger. Och sen så med rakheten tror jag att jag tycker att det finns ett värde att kunna typ, jag tycker det är så svårt om man ska skriva någonting och säga, men vad är kärnan av det här typ, det är typ det allra svåraste att komma till eller veta ens typ. Och då tror jag bara att det finns någonting med en rakhet eller typ en inte sentimentalitet, typ en antisentimentalitet eller typ en anti skönhet nästan, som jag tycker är jätte, och det på ett sätt är ju konflikt med metaforen, så att det,
men solen de två lyser som en fittapelsin på himlen.
Exakt, fucking fittapelsin på himlen. Som är sista raden i min förra roman, precis.
Där kan man förstå att...
Det är ju båda på något sätt. Det är ju både metaforen och rakheten, precis. Absolut. Eller det fula, eller man säger. Min bok har ju precis blivit avsatt engelska.
Du, jag såg det.
Den kommer...
Days and days.
Och den kommer in the UK this fall.
Vad händer liksom när en bok blir översatt? Är det, för min bild av det är att det är liksom... När jag ser författarkompisar eller kollegor som får sina böcker översatta, mina har inte blivit det, så tänker jag så här, gud vad häftigt, det här är en fjäder i hatten, men... Det är också svårt att veta om tyskarna till exempel, eller britterna eller vilka det är, kommer läsa boken. Det är svårt att säga nu innan din bok har kommit ut, men vad tror du, vad hoppas du ska hända?
Alltså, den kom på danska ganska kort efter att den hade kommit på svenska. Och då...
Danskarna dog för den.
Ja, de gjorde fan det alltså.
Kan tänka mig.
Och det jag tyckte var roligt, för att det var typ... Det var inte så många i Sverige, det var inte så många kritiker i Sverige som sa att den var rolig. Jag tycker själv att den var jätterolig.
Jag tyckte att det var på riktigt alltså den roligaste boken jag läste det året.
Tusen tack. Men danskarna tyckte den var rolig. Och då kände jag mig sedd. Typ att jag var så, det är bara jag och mina jävla... Men jag är från Malmö, så det kanske är därför. Vi har sån grov, hemsk humor. En rubrik i en recension var typ så... Jag har typ en rad som handlar om att... en man har så platt röv att man bara ser rakt in i hans anus. För att det finns liksom inga skinkor i världen. Det var liksom rubriken på en av de så här svenskdanskare. Och de var så här, det är för jävla roligt.
Mitt roligaste citat i dagarna är det här. Jag bloggade fortfarande första året och skrev 5 gånger i veckan. Varannan gång om vad jag köpte och varannan gång om att man inte behövde köpa något.
Så är det ju.
Det är exakt mitt jobb.
Ja, men exakt. Jag känner också, det tycker jag var, för jag är ju så himla insatt i, jag är ju besatt av influencers och bla bla. Så jag, det har jag känt när den har blivit översatt, för den har blivit översatt i flera språk. Att många frågor handlar om sån specifik kunskap som jag har om, typ, de är så här, och jag bara sa, just det måste vara så mycket i den här boken som går folk över huvudet som inte alls är insatta i
influencer Sverige.
Exakt, eller ens influencer världen typ.
Mm. Mm. Vad är det med dig och ditt intresse för influencers och kändisar?
Alltså jag är bara så intresserad av så himla mycket olika grejer. Jag känner att jag har väldigt breda intressen.
Du har det?
Jag har det. Och jag alltså nu, det är kul, nu när jag har skrivit dagarna så är jag inte så intresserad av influencers längre.
Nej,
alltså, det känner jag att det var... Jag tror det som intresserade mig med dagarna, det är ju typ, jag menar, som att jag är intresserad av ekonomi och arbete. Och typ, jag tror Tripprapport, min första roman, jättemycket var på ett slags sätt typ någon arbetskritik där jag var inne på. Då hade jag läst om tjejer som skrev om sina ätstörningar som typ så antikapitalistiska, för att det var typ så att man verkligen så här tog död på sig själv för att typ så här göra motstånd eller whatever. Och så började jag tänka på det då i relation typ till alkoholism och missbruk, och typ utifrån det skrev jag inte boken, men jag tänkte mycket på såna grejer när jag skrev den romanen.
Mm.
Och med dagarna så tror jag att jag tänkte, när Tripprapporter kom så blev det liksom så lite en så indie favorite, eller vad man ska säga. Alltså det blev liksom lite, den fick lite snurr, den romanen. Och den handlar ju väldigt mycket om droger och alkohol och sådär. Och då kände jag att det fanns som ett sånt sug typ i kulturen eller typ i offentligheten efter mig, eller hur man ska säga. Att man skulle så bara suga in mig och så bita upp mig och så spotta ut mig. Och då tänkte jag typ, fan, nu är det så jävla viktigt att stå emot.
Mm.
Alltså jag vet typ Adidas skickat ett par skor till mig. Och jag... Alltså alla mina kompisar är influencers, de får göra vad de vill. För mig det har alltid varit jätteviktigt att typ så inget varumärke kan köpa min stil eller någonting liksom. Mm. Och då fick jag de här skorna och jag var så jävla hype typ. Och så var jag så, fan, nu finns det, var som att de här skorna bara så symboliserade typ så, nu kan jag gå en helt annan väg i mitt liv typ.
Mm.
Och så var det som att jag bara, nej, fan, jag kan liksom inte sätta på mig de här och så här hashtagga bara female hero eller typ så. Det går bara inte, det går emot allt jag tror på. Jag är typ marxist, eller inte typ, jag är marxist, jag är vänster, jag är socialist. Det måste finnas, jag tror typ att konsten ska vara fri, det måste finnas någonting, så, det måste finnas någon som fortfarande är sån jävla mossig tönt som tycker det, och det har fallit på mig typ. Men då började jag tänka på den här skuggtonen då, som aldrig sa nej till Skåne. Och det var typ ur det Bips växte typ.
Gud, vad spännande.
För jag tror att jag började tänka på att det finns något så djupt mänskligt också i att säga ja typ. Alltså att inte stå emot eller att inte. Men vad Bibs har ju inte heller, hon är ju inte författare eller skådis, eller hon är ju egentligen bara Bibs. Alltså hennes varumärke är ju bara henne själv. Och så började jag tänka på typ, men hur länge räcker det varumärket typ? Hur länge håller den produkten? Mm. Alltså, vad är den produktens bäst före datum typ? Jag tänker på det i vissa bloggar som jag, nu läser jag inte så mycket bloggar längre, men som jag har läst liksom i 10 år.
Mm.
Ja, men hur många minnen har du att skriva om? Alltså det är något så hemskt också att tänka att man tar slut. Typ.
Ja, men och, jag relaterar jättemycket till det.
Ja, och Bibs bloggare har ju typ tagit slut lite. Ja. Liksom. För att det fanns kanske inte riktigt någonting där innan suget bör suga. Eller förstår du vad jag menar?
Mm.
Och så tänkte jag också jättemycket på att hur det är att så här leva. Hon har också någon scen där hon går runt bland alla sponsgrejer hon har fått.
Mm.
Och så är hon så, jag vet inte ens vad jag hade...
Vilken stil
jag hade. Jag vet inte ens om jag hade köpt det här om jag hade liksom fått välja. Och så tänkte jag på att göra sig själv till varumärke på det sättet är som att leva nära våld på något sätt. För att man måste hela tiden typ så skära ner sitt jag för att det jaget ska typ passa in i någon annans berättelse om hur det är typ. Mm. Så jag tror att det är en roman för mig som handlar både om då att vara influencer och om våld. Mm. Och det var så jag, därför jag var intresserad av influencer. Mm. Långt svar, men ja.
Ja, men jätteintressant. Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Mm. Kan du berätta om hur du har jobbat fram den pjäsen?
Ja, jag och Ragnar Wey som är regissör jobbade ihop tidigare och gjorde en dramatisering av Jane Eyre av Charlotte Brontë för Folkteatern. Och då, det var liksom också helt, det är liksom nyskriven dramatik. Så, alltså det, är så, det utgår från förlagen, men det är liksom nyskriven dramatik. Men, och då hittade vi ett sätt att arbeta på som vi liksom gjorde om nu igen på Anna Karenina. Och det är liksom att vi läser romanen väldigt nära ihop och bearbetar den tillsammans och typ har ett samtal som den här gången sträckte sig över flera år liksom. Så att väldigt mycket av det som är manus tidigt också finns typ i scenografin eller i regin eller liksom, så att det finns en så coherence mellan gestaltning och text liksom. Och inte bara så här i efterhand eller hur man säger, utan att det är, men typ tidigt så hade jag någon bild av typ så här vatten och tyg och så har vi med oss det, hon har med sig det liksom när hon börjar jobba med rummet och när jag skriver texten. Men väldigt mycket när man dramatiserar en klassiker på det sättet är ju att bestämma sig för typ vad är min berättelse om den här romanen typ, eller vad är vår berättelse om den här romanen. Och
Vad var det som fick er att plocka upp den?
Ja, men det var Ragnar som ville göra Anna Karenina. Vi visste att vi ville göra någon samma projekt, alltså samma sätt att arbeta på igen. Och för mig var det mer liksom, jag var mer intresserad av att arbeta på det sättet igen än just Anna Karenina. Mm. Men vi gillar ju båda typ så mega maximalistisk, over the top typ estetik och... så hade vi vissa liksom så uppe på bordet och så kändes det som att fan, Anna Karenina kommer bli perfekt liksom. Men jag hade ingen sån relation till den romanen innan, eller, och inte med Jane Eyre heller. Utan det är liksom, det är att så här åter fantisera. Alltså, inte uppfinna, men liksom fantisera de här karaktärerna och kvinnorna på nytt typ. Och jag tror både med Anna Karenina och Jane så var det typ så här, det som blev ingången in i min dramatisering är typ, vad är konflikten för mig eller vad är såret för mig typ, eller vad stör jag mig på med den här romanfiguren och sådär. Jag tror för mig Anna, för mig var det typ att det fanns någonting i henne som så gärna vill lida typ, alltså att lidandet nästan blir upphöjt och liksom hamnar typ högre i hierarkin än förälskelsen. Det är min läsning av henne. Men alltså nästan som så en slags emotionell BDSM typ.
Vad skulle du säga att liksom pjäsen handlar om man skulle beskriva handlingen i stort?
Ja, men jag tror för mig blir det den emotionella BDSM typ. Ja. Alltså jag tror att det handlar om Anna då som träffar Vronsky. Hon är lyckligt gift med Karenin och sen så lämnar hon Karenin och blir ihop med Vronsky, men lämnar sitt barn med sin man. Och fastän han säger att du får ta din son, så säger hon nej. Fastän lider hon för att hon har sagt nej. Typ. Och så slutar de med att hon tar livet av sig. Så att, och det, i vår version då, så är det, i, romanen är mycket, mycket större. Men vi gjorde det här liksom till ett triangeldrama kan man säga.
Mm. Hur är det att se sin text förkroppsligad på scen?
Alltså den här texten skrev jag ju för scen. Så jag tror typ hade det varit, nu ska de göra teater av dagarna i Danmark.
Kul.
Och det känns sjukt typ. Alltså att se det på scen kommer nog kännas sjukt. Men nu alltså att skriva för scen är ändå ett annat slags skrivande tycker jag. För att det finns någonting i, jag lärde mig så mycket när jag gjorde Jane. För då var det grejer som jag kunde höra sen. Man kan höra i publiken att nej, men det här landade inte, typ. Eller den här... Men sen så vet jag att alla skådisar och alla som har läst mitt manus och sådär säger så här, men det här är väldigt litterärt. Det är inte, alltså det är, men för mig är det verkligen bara nej, det här är ju värsta enkla manuset där man bara säger såna repliker och de bara nej. Men jag tror att Emma Bromé visste jag tidigt att jag som spelar Anna Karenina. Jag visste att jag ville att hon skulle spela Anna Karenina. Och det som händer typ i hennes rolltolkning och i alla andras rolltolkning också på scen, för de är helt otroliga, det är ju att det blir någonting som jag inte ens hade kunnat föreställa mig liksom.
Mm.
Och det är ju, men det känns inte ens typ så min text är på scen, det är inte alls så det känns, utan det känns som att typ jag kommer den här lilla grejen.
Just det.
Och sen så kom ni med den grejen. Bla, 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 och
du sa förut att du inte kan ha kollegor. Eller att du inte vill ha kollegor.
Ja, men man har inte kollegor på det sättet. Jag är ju inte regissör, som tur är. Nej, jag ska, men jag tror att jag kan tänka mig regissera också. Ja. Nej, men jag menar med kollegor, jag tror att jag menar chefer. Jag tror egentligen det var det jag menade. Jag kan inte ha chef.
Var det så när du var liten också? Alltså, hade du svårt med auktoriteter?
Ja, men typ med att jag är jätterädd för dem. Aha. Så jag kan inte säga ifrån. Och så hamnar jag bara i jättedåliga situationer. Så det är typ, det är inte att jag är så fuck you, utan det är mer så att jag är så absolut, absolut, det gör jag absolut. Och sen så bara blir allt fel.
Jag fattar. Har du något boktips som du vill skicka med lyssnarna nu i den varma sommaren?
Ja, men jag läste precis den här Nedfallen ängel då, som jag pratade om, P.O. Enquist.
Mm, den är otrolig.
Den var jättefin.
Så jobbigt att vara kär i någon som sitter fast på sin kropp.
Verkligen, också lite äckligt, tyckte jag. Ni får läsa för att se vad det är. Kär i någon som sitter fast på sin kropp. Ja. Verkligen så jobbigt. Och sen så var mer, ja, men jag älskade verkligen den här som jag inte kommer ihåg, Hernan Diaz.
Just det.
Vad heter den?
Into the Distance.
Den är verkligen ett
boktips. Jag blev jätteintresserad av den.
Ja, men gör det. Jag älskar också Yellowstone.
Okej.
Okay. Vet du vad det är?
Nej.
Okej, okay, det är som en westernsåpa med Kevin Costner.
Okej.
Okay. Som är en jättestor tv-serie just nu. Och den är jätteproblematic. Så det här är som Into the Distance, typ, som jag sa till Hernan Diaz. Det är som en woke Yellowstone.
Perfekt. Fan vad kul att du kom till Röda rummet idag, Tone.
Tack själv, det var jättekul att komma. Du sa något tack för att du kom, du sa att det var kul. Jag tycker också det är kul. Nu var det som när Beyoncé säger thank you efter att, har du sett det?
Nej.
Det är någon som intervjuar Beyoncé, så säger hon som intervjuar you are Beyoncé, och så säger hon thank you.
Det är jättebra.
Tack. Tack.
I nästa avsnitt av Röda rummet så ska vi prata om Häng City av Mikael Ivesand. Så om du skulle tycka att det vore kul att ha läst den själv, så är ett tips att göra det nu. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Röda rummet. Vill du veta mer om vad som händer på Bokmässan i Göteborg den 28 september till 1 oktober? Gå in på bokmässan.se för att se programmet och köpa biljetter. Vi ses där!
Podplay, en del av